vecka 12 i boken 100 dagar med Jesus. Och överskriften för den veckan, det är kärlekens manifest. Och då tänkte jag så här, manifest, vad är det? Så jag slog upp det och det betyder programförklaring eller tillkännagivande. Och det mest kända manifestet som jag känner till, det är det kommunistiska manifestet som Karl Marx skrev. Men nu är det ju överskriften kärlekens manifest. Och den står här i Bibeln. Och vi ska läsa från Johannes 15 och 7-12. Den finns också där framme. Men jag ska ta och läsa. Det var ju så underbart också att de här sångerna som lovsångarna sjöng, det var ju från det här bibelstället. Så men nu får ni höra det en gång till. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rikt frukt och blir mina lärjungar. Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bliv kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Det är ett underbart bibelord. Det handlar ju om kärlek och det tycker vi om. Och överallt har ju kärleken en stor betydelse. Vi kan bara se på TV så finns det program, bonde söker fru, alltså han söker kärleken. Det finns präst söker någon att älska. Det finns singelmamma söker en vän. Det finns ungkar, bachelor som söker. Så det är många som söker efter kärleken. Och gemensamt för de här programmen, det kan ju vara att se mig, älska mig. Se hur underbar jag är och välj mig. Och radion, jättemånga sånger, det handlar om hjärta och kärlek och smärta. Sen kan vi ju bara gå till oss själva. Vi vill bli omtyckta, vi vill bli älskade, för då mår vi bra. Det är kärlek eller bristen på kärlek som formar oss till dem vi är. Tur eller otur, vilken familj du föds i och var du hamnar i livet. På 1800-talet då upptäckte en man, Louis Pasteur, mikroorganismernas farliga värld, alltså bakterierna. Och det är från honom vi har fått det här med att man pasteuriserar mjölken, men upphettar till 75 grader i 15 sekunder. Och så dör de här bakterierna som är skadliga för oss. Och så blir det längre hållbarhet. Men på grund av de här rönen som Louis Pasteur hade gjort, så lät kung Fredrik av Hessen all personal som skötte spädbarn. Eftersom de hade så stor barnadödlighet, så tänkte han, nu ska vi isolera dem från de här bakterierna. Så han lät de som skötte om dem ha långa fotsida kläder, handskar, munskydd, mössa. Och så fick de allt vad de behövde. De fick vätska, näring, säng och vila. Men det började hända samma saker med de här barnen. Att de började sluta sig inom sig och slutade att reagera på yttre stimuli som ljus, ljud och smärta. Och så vissnade de och dog. Sen efter andra världskriget i USA, då fanns det stora barnhem där. Och då var det en man som hette René Spitz. Han såg att det var ett samband. För de här barnen, det var ju stora barnhem, och de fick allt vad de behövde, typ materiellt. Men de började också att sluta sig inom sig själv, och så dog vissa. Eller, jag vet inte hur många, men det hände det i alla fall. Sen kan vi också komma ihåg på 90-talet när vi såg de här bilderna från Rumänien. Det var stora sovsalar och barn som satt i spjärsängar. Och de var små barn och det var stora barn. Och de blev skadade för livet. De fick tak över huvudet, de fick mat. Och de som jobbade där hade väl inte tid heller att sköta om de här. Så att de tog skada. Vi behöver kärlek, vi behöver närhet, vi behöver kontakt. Vi behöver någon som tar i oss som spädbarn och håller oss och luktar på oss och känner igen våran doft. Nu ska jag prata om Gud och Jesus. Gud älskade Jesus. Och Jesus, han visste att han var älskad av sin himmelske far. I Lukas 3, när Jesus skulle döpas och han stod där vid Jordan, då kommer den helige ande i form av en duva ner över honom. Och så en röst från himmelen säger: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Vid ett annat tillfälle när Jesus och lärjungarna var uppe på förklaringsberget, då kom också en röst. Och då säger Gud så här: han är min älskade son, i honom har jag min glädje, lyssna till honom. Nu ska vi gå vidare. Kärlek, ordet kärlek, är det ett substantiv eller verb? Då jag fick lära mig ordklasser på 60-talet, då fick jag lära mig en ramsa så här: döda ting och ting med liv är och alla substantiv. Det kanske ni äldre känner igen. Och jag har ju haft elever och de har jag lärt substantiv är namn på ting så som boll och ring. Om kärleken är ett substantiv, då har man kärlek eller så har man det inte. Exempelvis, jag har det här vattenglaset. Eller jag inte har det. Jag har ett piano. Eller jag har det inte. Om kärleken är ett substantiv. Man brukar säga så här: ja, men de blev träffade av kärleken. Eller drabbade av kärleken. Och det är som att kärleken kommer ner från himlen. Och en del som har skilt sig, de säger så här: vi förlorade kärleken. Mitt i livet så tappar vi bort kärleken till varandra. Om kärleken är ett substantiv, då ska man vårda den så att den stannar kvar. Om kärleken är ett verb, då betyder att kärleken är något man kan göra. Ungefär som man kan springa, man kan baka, man kan sjunga. Då är kärleken ett förhållningssätt, inställning eller en handling. Och då kan man styra över den. Typ så här: jag ska motionera mer, jag ska börja plantera blommor, jag ska städa. Då kan man styra över den. Och så kan man bestämma sig för att kärleken ska växa och vilka den ska omfatta. Ja, vad tycker ni? Är kärleken ett substantiv eller verb? Då tänkte jag säga, jag tycker att det är både och. För nu har jag känt ibland, om jag säger att Gud har gett mig kärlek som jag egentligen kan se någon orsak till, och då känns det som att när han är där, då kan jag få kärlek på olika sätt. Men när Jesus pratar med sina lärjungar om kärleken, då beskriver han kärleken som ett verb. I vers 12, det där sista som står längst ner, där står det så här: Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Om kärleken är ett verb, då kan man uppmana människor att älska mer. Typ som att man uppmanar att någon ska springa eller träna mer. Att älska. Det är lätt att älska de som älskar oss. De som tycker om oss. Ja. De som är lika oss och de som har samma intressen. Men det finns ju de som vi inte tycker om. Vi förstår kanske inte hur de handlar på något speciellt sätt. Det känns lite svårt det här med att älska. Eller älska de som har gjort oss illa. De som har sårat oss. Det kan också vara svårt. Och hur gör vi då för att följa Bibelns ord om att älska varandra? Det främsta, kärlekens främsta tecken, det är att den är generös. Så vi ska öva oss på att visa generositet. Då övar vi oss i kärlek. Öva oss på generositet, så övar vi oss i kärlek. Och nu har jag några enkla handlingar som man kan göra när man övar sig i generositet och öva sig i kärlek. Man väljer att vara generös med sina ord och sina omdömen. Vad bra det du sa och vad bra det du gjorde. Och nu tycker jag inte man ska överdriva, för att om Mats skulle gå ut med soporna och då ska jag, åh vad bra att du gick ut med soporna. Kanske om man kunde hitta någonting i skafferiet, åh vad bra att du tog fram det där själv. Ni vet, det kan bli lite överdrivet. Utan man ska som, då man känner att någonting är bra eller att någon behöver uppmuntran, då kan man göra det. Då övar man sig i generositet. Fast det kanske finns en liten tagg där inne och tänker, åh, om jag hade fått göra det där, och om jag hade just varit där. En annan sak som vi också kan öva, det är att vi väljer att inte tala illa om andra. Det kan vara lätt att göra. Vi väljer också att inte ge nedsättande eller spydiga kommentarer. Jag var till frisörskan i veckan. Och hon är ganska härlig. Hon är inte svensk. Och hon hade klippt mig, och så sa, nej men den här sidan, den vart inte bra, säger hon. Den är inte bra. Vi måste göra någonting sånt. Den är inte bra. Så nu är det så här att hon såg mig ju då nu har jag ju lite fixat till mig, men det blir så här att den står lite konstigt, och hon såg det. Och jag tar det. Jag tyckte det är jättebra. Det var ju en grej. Jag vet att hon vill att jag ska se så bra ut som möjligt, eftersom det är hon som klipper mig. Och då tar jag ju hennes kritik också. Så om det är goda sådana kommentarer, då kan vi ju ge det. Men inte om det är bara sådär lite ironiskt över någon annan. Sen kan vi också välja att tro det bästa om andras ord och handlingar. Att de vill dig väl och de vill andra väl. Och det här brukar jag, det är väl det här som jag mest brukar få tänka på. Att man kan tro att ja, men de kanske ändå inte menade det där, utan de säger bara så. Utan vi mår så mycket mer gott själva också om vi tror det bästa om andras ord och handlingar. Det jag nu säger, är det som att sparka in en dörr. Det här det praktiserar ni redan. Men jag tycker inte att det är så enkelt alla gånger. Det kan hoppa grodor ur min mun. Man kan prata utan att tänka sig för. Och man kan egentligen ge ord som kan såra andra också. Men jag vill välja den positiva vägen. Och det hoppas jag att vi alla vill. Vi ska gå vidare. Vi har talat om att Gud älskar Jesus och Gud älskar oss. Ni vet Johannes 3:16, lilla Bibeln. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son och så vidare. Men det är inte bara Gud som älskar oss, utan det är en till också. Och det är Jesus. I vers 12 där så står det ju: detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Det här det innehåller ju en uppmaning till oss, att vi ska älska varandra som Jesus älskade oss. Och hur älskade han oss? Jo, han älskade oss in till döden. Tills han hade gett sitt eget liv för oss, så långt älskade han oss. Och så säger han till oss: älska varandra så som jag har älskat er. Ja, älska varandra då. Vad är grunden för ett kärleksfullt liv? Att kunna leva i det här. Jag tror det är att hålla kärleken till Jesus levande. På samma sätt som du håller kärleken till din älskade levande. Du stannar kvar hos honom eller henne eller familjen. Ni pratar med varandra och ni lever nära. På samma sätt så gör vi med kärleken till Jesus. I vers 7 stod det så här: om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, då hålls kärleken levande. Och vi uppfattar hans röst genom orden i Bibeln. Det är jättebra att läsa Bibeln, för att där talar Gud. Och det är ju så här, då kan man läsa ett bibelställe och så, som man har läst tidigare. Och så säger man: men stå det här, det har jag aldrig sett. För det här är ett levande ord. Det är som orden kommer upp på betydelser, kanske just för den stund då du läser det. Försök att läsa Bibeln. Gud talar genom den och det är alltid något nytt. I vers 7 så står det också: be om vad ni vill. Och det tänkte jag, det är att prata med Jesus. Vi lägger fram, vi pratar om våra bekymmer, vi pratar om våra önskningar, vad det är som fattas oss. Och så ibland tackar vi och är glad över det som har hänt i vårt liv. Och han kan också tala till oss tillbaka. I vers 9 står det: bli kvar i min kärlek. Stanna kvar i Jesu kärlek, i hans närhet, oavsett vad som händer. Alla människor, vi kan misslyckas, bli besvikna och vi upplever nederlag. Säg den som inte har gjort det. Och så är det att ibland, då drabbar det här oss. Och ibland rår vi själva för det. Och då har vi två val. Det ena, det är att bli kvar i nederlagen, i bitterheten. Vi kan välja att identifiera oss med våra misslyckanden. Det händer alltid mig och jag är sån. Ingen vill vara med mig. Ingen tycker om mig. Och det är typiskt mig. Men du kan också välja en annan väg. Du kan tänka positivt om andra och om dig själv. Jag är inte så dum ändå. Jag duger. Och han och hon, de menar ju bara väl. Jag tolkar det positivt och det bästa. Men välj inte bitterheten. Som vi talade om i början, var generös mot andra och mot dig själv. Varken misslyckanden eller framgång är en utgångspunkt för vår identitet i Kristus. Jesus, han säger bara, bliv kvar i min kärlek. Som kristen så vilar ju din identitet i hans kärlek till dig. Det beror inte på vad du gör eller vad du inte gör. Hur mycket gott du gör eller hur snäll du är. Eller alla motgångar du har haft och nederlag och besvikelser. Och det som du hade tänkt som aldrig blev som du hade tänkt från början. Joyce Meyer, hon sa så här. Kristen tro handlar om att vila i och bli buren av Guds kärlek under livets alla förhållanden. Sen var det så här, vi är ju utvalda. I Johannes 4:19 så står det så här, vi älskar därför att han först har älskat oss. Och då han började att älska oss. Ja, vi var ju bara. Han visste ju precis hur det skulle gå i ditt och mitt liv. Och ändå valde han att älska oss först. Han säger också så här i vers 11 som vi har där. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje ska vara fullkomlig. Och nu har jag tänkt att läsa något jättebra. Som jag har läst många gånger. Vår glädje växer ur hans kärlek. För ur kärlek växer all verklig glädje. Om du kan se dig som den människa som Jesus älskar och bli kvar i den kärleken oavsett omständigheter, då kommer glädjen att växa i ditt liv. Jag tar det en gång till. Vår glädje växer ur hans kärlek. För ur kärlek växer all verklig glädje. Om du kan se dig som den människa som Jesus älskar och bli kvar i den kärleken oavsett omständigheter, då kommer glädjen att växa i ditt liv. Vi började ju med att prata om kärlekens manifest som det också står där. Och en sammanfattning på kärlekens manifest, den lyder så här. Bliv kvar i hans ord, då blir du kvar i hans kärlek. När du är kvar i hans kärlek, då är du kvar i honom. Och när du är kvar i honom, då får du hans glädje. Vi kan också säga så här, om vi älskar varandra håller vi Guds bud. Om vi håller Guds bud blir hans kärlek och glädje kvar i oss. Då har jag kommit till slutet. Och jag önskar så att vi alla kan få vara kvar i Jesu kärlek. Att vi inte tänker på att det beror på vad bra människa jag är eller att jag gör det och det, utan att jag kan känna att det beror på att hans kärlek, att det är han som har älskat oss först. Tack Jesus. Tack att vi får komma i din närhet, Herre. Tack att du ser till var och en som sitter här, Herre. Jesus, tack att de ska få vila i din kärlek. Att du älskar dem, Herre, varje dag, Herre. Tack att du älskar oss, Herre, trots våra misslyckanden, Herre. Trots våra nederlag, Herre, så får vi vila i dig, Herre. Jag prisar och jag tackar dig för det, Herre. Tack Jesus, tack att du vill det bästa i vårat liv, Herre. Och tack att vi får älska varandra, Herre, så som du har älskat oss, Herre. Att vi får ge vårt liv för varandra, Herre. Jesus, jag prisar dig, Herre. Tack att du är här, Herre. Jesus, tack att du talar idag, Herre. Tack att du välsignar fortsättningen av vår gudstjänst. Amen.